Idag är det den 10 november 1981 och det är Erik Blücher här som är på besök hos Gustav Wåhlin i... Och då ska vi börja med att fråga Gustav Wåhlin, som många innan jag åkte hit bad om en hälsning till Gustav. Jag kan inte komma ihåg alla, men de allra flesta som har något minne sedan lite tillbaka inom SRF hälsade till Gustav Wåhlin. Och då vill jag fråga, vem är du, Gustav?
Ja, jag är född 1905 i december månad. Och jag är född i Harmångers socken, som det heter då. Det är numera en socken som ingår i storkommunen Nordanstig. Och min fader, han var så kallad landbonde, som det hette på den tiden. Det betyder att han var arrendator under Strömsbruk. Och jag såg ganska bra när jag var barn, hade ledsyn. Så jag kunde vara ute och leka med andra ungar som de hade inte något besvär av mig egentligen. Det kan ju hända att man blev lite efteråt ibland, så de ropade åt mig, skynda på du och blindjök. Men för det hela taget så var de väldigt bra. Och sen 1914 så kom jag till Tomteboda. Jag skulle ha kommit dit egentligen lite tidigare, men prästen, det var lite försummelse från prästen, som gjorde att jag kom dit ett år för sent. Och jag var tillika försenad ett par månader också, så jag kom dit först den 17 oktober. En dag som jag aldrig glömmer. Jag minns den där dagen, hur den förflöt. Det kommer jag att minnas hela mitt liv. Det är väl inte så långt kvar. Ja,
och då började... Vad hände då?
Vadå?
Vad hände då den dagen?
När jag kom dit?
Ja,
det var först att gå upp till rektorn där och han undersökte synen på mig lite grann sträcka upp fingrar. Och jag såg nog på en 4-5 meters håll att räkna fingrar. Så han sa så där, minns jag, att ja, du ser inte så illa, sa rektor Åstrand. Men det är nog inte bättre än att du bör hit, sa han. Ja, och sen bar den ner till klassrum och se sig för där. Ja, vi kom nog inte dit först, utan vi var sittande i någonting som kallades för materialrummet. Och jag hade min far med mig. Och då tog han fram, det stod punktskriftsböcker där i en hylla. Och tog han fram en sån och bredde upp framför mig och sa, det här är väl där du ska lära dig, du nu, sa han. Ja, jag kände på det där. Ja, det här, pappa, sa jag, det lär jag mig aldrig. Men det gick fortare än vad jag trodde med det. Ja, och sen så hade jag lite, var jag ute och lekte med pojkarna, minns jag. De kastade slumboll och det var någon som ville prova om jag var stark, så vi skulle brottas lite och sådär.
Och det gick bra det, va?
Ja, jag hävdade mig rätt bra. I alla fall så hade jag lite oturligt, för jag hade eksem kring fotlederna och även ner på fotbladet. Och det där hade de haft mycket bekymmer om hemma, att jag skulle skickas till skolan och hade sånt där. Så jag var till läkare och fick något. Ja, vi tror inte vi fick någon salve, utan det var väl något annat, någon lapisvatten eller vad. Ja, i alla fall så fick jag gå på sjukhuset och lägga in mig där då på, innan dagen var slut.
Det fanns sjukhus inom Tomteboda?
Ja, jag hade ett sjukhus där, men ett par, tre rum. Och de hade en Röda Kors syster där, syster Rut, som tog sig vid det där. Och jag minns jag grina, jag var ledsen för att jag skulle gå på sjukhuset och lägga mig. Jag var alldeles förtvivlad. Och jag minns hon började på fråga mig om vi hade kor hemma och vad korna hette och sådär. För att liksom avleda. Men sen så, jag fick ligga där en vecka då. Det var på lördagen och far var ju kvar tills på måndag kväll. Men då for han ifrån, då for han. Och det glömmer jag aldrig. Det var hårt. Jag minns att jag sprang upp ur sängen och ut efter honom i korridoren. Men det var ju obönhörligt, han måste ju gå. Det var väl svårt för honom också.
Hur gammal var du då?
Jag var fyllda 8 år. Jag skulle fylla 9 den där hösten. Så jag var ju inte så gammal. Det var en flicka till som låg i det där rummet som hade gulsot, minns jag. Och jag fick väl någon sån där gråtattack om dagarna, men hon försökte trösta mig och tala väl. Uppmuntra mig.
Kommer du ihåg vem det var?
Ja då, hon hette på den tiden hette hon Cecilia Svensdotter. Numera om hon lever så heter hon Annie Svensson. Var från Kalmar län. Jag tror det var en socken som hette Tuna eller någonting.
Jaha.
Men sen, ja, jag minns ju. Jag kan inte börja dra ut och berätta allting, för det blir alldeles för långt.
Jo, då berätta det du tycker att du kommer ihåg som kan ha något intresse, du.
Just ifrån, jag tycker ju själv att det är väldigt intressant det här med första dagen. Liksom det. Jag minns att vi fick stekt strömming till middag. Och den var så väldigt, jag kommer än ihåg att de hade haft så mycket mjöl på den så jag tyckte den var oätlig. Men jag fick väl i med den. Men sen fick vi havregrynssoppa efteråt, den ville jag inte ha. Då sa de åt mig sådär, ja du slipper väl för idag, men det kommer du inte att slippa sen inte.
Nej, du kom från Hälsingland med, den är verkligen på.
Strömming och där kunde de laga strömming.
Ja visst, det var riktigt.
Ja. Ja, och sen på söndagen då fick vi riktigt bra mat. Jag tror det var renstek vi fick då. Jag minns de första 3 dagarna vi har åt. På måndagen fick vi kalvsylta och böjnt potatis.
Ja, du kommer ihåg detaljer verkligen.
Sen låg jag väl där då hela veckan och syster skötte om mina såriga fotleder. Och vad hon använde, det tog jag reda på av henne innan hon slutade där ifall att det där skulle återkomma. Då talade hon om för mig att det var helt enkelt bara zinksalva som hon beredde på, alldeles som man bred smör på ett bröd. På bröd. Och på en vecka så var jag läkt. Jag minns att jag fick gå ner i gymnastiksalen på fredag kvällen för att rektor Åstrand fyllde. Jag tror han fyllde 57 år då. Han hade födelsedag han den 23 oktober. Och sen var det på måndagen att börja arbetet då. Var en av kamraterna i klassen som lärde mig mycket. De hade ju gått där i 2 månader om då redan. Så jag minns att han lärde mig punktskrift. En del i början så där, hur bokstäverna.
Vem var det, Gustav?
Han heter Gösta Holm och var från Ransta i Västmanland. Han hade också en bror som var synskadad som heter Einar Holm. Deras far hette Paul Holm och han var försäljare åt Husqvarna borstfabrik. Han hade också synskadad.
Det är den familjen Holm som har ett eget företag där i.
Ja. Han har varit framgångsrik. Det är en av mina skolkamrater, kanske den enda. Nej, det blir fler. Torsten Elander har ju lyckats bra, han här i världen. Men Gösta Holm, han har ju drivit ett miljonföretag, han där i Ransa. De har sålt sådana här fiskredskap och de har sålt trävaror. De har haft nära nog monopol på virket i skolorna för slöjdundervisning. Har de berättat mig?
Ja. Jag tror till och med att företaget existerar än idag.
Ja, Gösta dog för ett par år sedan. Men Einar lever nog. Han ringde till mig och talade om att Gösta hade dött. Det var Gösta som jag var klasskamrat med.
Ja.
Av den där klassen som började då, så vitt jag vet så är vi bara 2 stycken som lever kvar. Vi var 9 stycken när vi började. Och det är Ernst Leijonborg, numera bosatt i Örebro. Och så jag. Ja, Leijonborg bodde i Fjugesta på den tiden.
Ja. Men han bor i Örebro nu, jag vet det.
Ja, så fortgick lärarinnan fröken Smedberg. Hon hade stora bekymmer över att jag kom så där efter de andra, att hon skulle få extra arbete med att få mig igång då, så att jag kom efter de andra. Men hon erkände sen att hon hade inte slösat eller behövt slösa en enda timme på mig. Så att jag lärde, var mina kamrater som lärde mig. Så det var inga problem.
Du kan...
Blindskriften som jag var så förskräckt för då när jag fick känna på den, den behärskade jag helt och hållet efter första skolåret. Jag låter inte skrytsamt det, men det är faktiskt sant.
Ja, men man får lov att säga som det är, även om det kan uppfattas som skryt, men det tror jag inte någon gör. Hur länge gick du på Tomteboda sedan?
8 år. Från 14 till 22.
Du har i något sammanhang när vi pratade tidigare här talat om att det fanns tillfällen då man gick kvar på Tomteboda ända upp i 20-årsåldern.
Ja, det var sådana som hade gått i skolan, i vanlig skola, och blev synskadade först vid 13-14 års åldern, kanske tidigare också 12. De behövde inte gå igenom förskolan de, utan de fick gå 2 klasser på institutet, och sen kom de upp i 3:e klassen dit vi kom. När vi kom från förskolan och överfördes till institutet så började vi 3:e klassen där.
Ja, fortsatte man sen och fick någon form av yrkesutbildning på Tomteboda också?
Ja, där fick man. Där började de med lite redan första året man kom på institutet, inte på förskolan. Fast slöjd hade vi där också på förskolan.
Och slöjden i det här sammanhanget, var det?
Det var det, lite snickeri det också där. Och så var det sån här, ja, man stickade, vet du, och gjorde tofflor, arbetade med list, klädeslister, gjorde listmattor. Och det gjorde till och med de som gjorde hängmattor ut och sånt och garn. Det gjorde aldrig jag någon, minns jag. Men det var mest stickning och sånt där vi höll på med, även vi pojkar. Det första vi fick göra nu när vi började då, så var att slå klästreck. Det var som man hade en liten ställning med 2 pinnar på, och så slog man tråd om det där, garn om det där, och så lyfta man av lite den under tråden då, eller garnet över det som låg över, och liksom svårt att beskriva. Jag tror inte jag har som...
Men det var en form av repslageri alltså?
Nej, det var det väl precis. Ja, det kanske man kan säga att det var. Men det var ju vekare garn och sådär. Det var flätning det där. Den verkade som flätade det där klästrecken.
Vad använde man dem till sen då?
Ja, man gjorde de använde dem som klästreck.
Jo, men jag menar, såldes de eller användes det av er själva?
Ja, jag vet inte. Jo, vi fick ta mycket ut av grejerna som vi gjorde själva. Men de sålde det nog också. De hade väl kanske några utställningar. Ja, på examen vet du, brukar det vara utställningar. Det brukar ligga sådana där slöjdsaker som vi hade gjort på borden, minns jag, på förskolan i korridoren där.
Du, när ni kom dit då som 7-8-åringar, hur ofta hade ni möjlighet att komma hem och träffa era föräldrar?
Ja, det hade vi inte några stora möjligheter till. Jag gick då när jag kom dit den 17 oktober 1914, då, så kom jag inte hem förrän den 16 juni 1915. Så jag var där över julen också det året, genom att jag var alltså nyss kommit dit. Och vi fick ju fara hem på jularna om föräldrarna hade råd att kosta på resorna åt oss. Men fria resor hade vi inte.
Så
de flesta åren jag gick på Tomteboda, så gick jag där ifrån 23-24 augusti och in i juni månad när vi fick, när det var slut allt sommarlov.
Det var ju 3/4 av året det.
Ja, det var det. Jag gick där i 8 år. Jag var hem 2 jular av de 8 åren. Annars var jag där alla jular. Jag ville helt enkelt inte fara hem på jul. Det var så trevligt att vara på tomtebola på jul. Så. Förkättrade tomteboda, säger jag.
Ja, det är ju många som har talat om tomteboda som någon fruktansvärd plågoinrättning nästan.
Det var det inte när vi hade rektor Åstrand där, inte så länge han var där. Men han slutade ju han 1923. Vi hade Ek som rektor under 1921, under läsår 21-22 var det väl. Nej, det var nog 2021. För då var rektor Åstrand tillförordnad att vara med i en statlig utredning som kallades för blindvårdssakkunnige. Och de lämnade sedan ett stort betänkande som något, nog finns någonstans i Stockholm på det blindas förening har varit. SRF. Hasse talade om att han hade läst hela serien. Och den utredningen var långt före sin tid, mångt och mycket. Jag har inte läst hela jag heller. Det var Alrik Lundberg, den dåvarande ordföranden i blindas förening. Och så var det rektor Åstrand. Och så var det, jag undrar om inte den här landshövding Maurits Salin också tillhörde den där. Det är jag inte helt säker på. Men det var någon mycket framstående socialchef, någon byråchef eller någonting som heter Kock, som var med i den där.
Vad syftade den där utredningen till?
Ja, den syftade till att försöka förbättra förhållandena för de synskadade. Till och med föreslogs där om en blindhetsersättning, en speciell ersättning för de, till de blinda. Den kom sen inte förrän 1935 genom Gustav Möllers förtjänst. Det var Gustav Möllers förtjänst att det genomfördes då. Och då hade det kommit så långt så att de ville kalla det där för en lytesersättning, men det aktade de sig för, vet du, för det hade blivit flera grupper än vi som hade, skulle ha blivit delaktiga av det där. Och då ansåg man inte att samhället hade råd till. Den var då på 500 kronor om år när vi fick den.
Det innebar alltså att synskadade var först med den här formen av handikappersättning?
Ja, absolut. Det var vi.
Var det fortsättning på den här utredningen sen som fick benämningen Källgrens utredningen eller någonting sånt?
Nej, Källgrens, nej, det minns jag inte till någon. Men rektor Ek var under sin tid på Tomteboda tillsatt som utredningsman av en sån där utredning han också. Men det gav egentligen det ledde inte heller till någonting, utan det var först, får vi säga, att var vi blinda själva som tog kontakt med folk i riksdagen. Det, ja, vi ska återkomma till det lite grann så småningom när vi börjar på tal om föreningsutvecklingen.
Ja, när vi går tillbaka till Tomteboda-tiden, om vi utgår från att du gick och slutade Tomteboda, den egentliga grundskolan. Hur kom du över på yrkesutbildning sen? För du fortsatte ju som hantverkare.
Ja, vi fick det sista året jag gick på Tomteboda, då sysslar man bara med borrspinderi eller hantverk. Ja, det var det, så att det var mycket bättre, tidsenligare undervisning i Kristinehamn i hantverksyrkena. Det var det som gjorde att vi var så många som slutade på Tomteboda och flyttade över till Kristinehamn. De däremot som hade intresserat sig för musik, de fortsatte gärna på Tomteboda. De som hade utbildat sig eller höll på att utbilda sig till pianostämmare till exempel, de gick tiden ut på Tomteboda. Det gjorde Kalle Bergvall och jag skulle tro Lasse Lundblad gjorde det, och Och flera med dem. Vintring gjorde det givetvis. Ja. Och en som heter Sven Lackland. Han kallas, tog namnet Lackland. Annars hette han Sven Sune Larsson när vi gick i skolan.
Hette han Sune Larsson och kallade sig sen för Sven Lackland?
Ja, han hette Sven Sune. Så. Ja.
Det var ju väldigt hoppande.
Ja, visst. Jag vet inte om du hörde talas om någon som hette Nyholm, Lisbeth Nyholm, som satt med i bibliotekskommittén ett tag.
Ja.
Den vet du vem det var?
Ja, då.
Hon var syster med den Sune Larsson. Hon.
Ja.
Den är Lackland.
Man får trådan att gå ihop här lite grann när du berättar.
Va?
Ja, man får spindelväven att
ja, det kanske
bindas vi ihop här lite
grann. Jag hoppar vi kanske lite för mycket hit. Och
nej då, nej inte alls. Men jag menar, för jag känner igen en del av det här och hittar sambanden här på det här sättet.
Du ska väl göra någon skriftlig sammanfattning av det här du sen, vad du har fått fram ja. Genom det här intervjuerna.
Vad det blir, det vet man inte, hörru. Men vad fanns det... Vad fanns...
Det kan ju gå och spara banden. Och
ja, det. Visst, det är värdefullt, det är bara. Gustav, vad fanns det för möjligheter att välja yrken på den tiden?
Ja, det var inte mycket det. Det var borstbinderi och korgmakeri. Och det gavs också en ganska avancerad snickeriutbildning där. Det gjorde det, men det var nog inte många ändå som klarade av det där när de sen skulle börja göra någonting, för att det hade bort vara mera teknik om det skulle lönas.
Var det också i Kristinehamn? Eller på Tomteboda?
Tomteboda. Kristinehamn hade vi ingen annan utbildning än till korgmakare och borstbindare.
Ingick det i grunden att man lärde sig båda de hantverksyrkena?
Ja, och man hann med och man var så pass duktig i händerna. Det var inte alla som var det. Jag gick till exempel aldrig i något annat än borstbinderia. Men de som var, jag vet, som Agge Wiklund, om du minns så vet vem det var. Han lärde sig både borstbinderi och korgmakeri. Jag skulle väl tro att Charles gjorde det också.
Ja, det vet jag att han gjorde. Han har berättat det.
Du kan stänga av apparaten om du inte vill höra. Jag tänker göra en liten reflektion beträffande honom här. Du skrev någonting en gång om när det gällde Charles, att han inte hade varit, han skulle ha sagt till dig att han inte var någon vidare korgmakare.
Ja, han sa att det var tur att han inte fortsatte som hantverkare, för att han skulle ha blivit en dålig sån, sa han.
Ja, det är jag inte alls säker på. Jag undrar om han inte gav prov på någon falsk blygsamhet då.
Men det var inte så vanligt för Charles annars, tror jag.
Nej, det har du rätt, det var det inte. Men han var faktiskt en väldigt duktig korgmakare, han. Han var också duktig. De hade skomakeri, kommer jag ihåg. Kommer jag ihåg det, att de höll på och utbildade skomakare och ett tag på Tomteboda. Ja, det var mer en försökshistoria. Och Charles, han var med där. Han gick på förskolan då. De hade det redan så pass tidigt. Och jag minns att Kraft, som var lärare för det där, han sa till mig att det var just ingen som var så duktig med det där skomakeriet som Charles.
Ja, det ser man.
Så han kunde då. Jo då. Jo, han kunde nog vara lite falskt brygsam och ibland.
Ja, kanske gick över med åren det där.
Ja, jag minns han sa en gång till mig. Jag frågade honom, vad skulle du ha blivit, tror du, om du har varit seende? Ja, jag vet inte, de hade ju jordbruk hemma, jag hade kanske blivit jordbrukare. Men jag nästan tvivlar på det, så jag hade kanske blivit lärare. Så.
Ja, det sa han till mig också, att förmodligen så hade han blivit byskollärare eller någonting om man har fått vara kvar hemma och inte, om man har varit seende.
Ja.
Ja.
Så det där, han sa, ja, jag kan ta en... Berätta en liten sak till om det var frågan om ersättning. De hade väldigt dåligt ordnat med löner och hur det skulle, pensionering och sånt här, hur det skulle gå för de här tjänstemännen inom De blindas förening om de blev bortröstade eller sådär. Då frågade jag Charles, har du tänkt på hur ska du göra då om du skulle bli bortröstad? Ni har ju inte ordnat någonting beträffande pensioner och sådant. Ja, jag har väl fått gå tillbaka och blivit hantverkare, jag som ni andra. Så. Ja. Jag har inte mer med det. Men vi försökte ju ordna det här med pensioner åt dem, eller med lönerna åtminstone. Alvar och jag höll på med någon, avlämnade något förslag i den där vägen. Vi hade varit utsedda till någon kommitté som...
Alvar säger du, vilken Alvar då? Alvar
Blom.
Ja.
Men det ledde inte till någonting, men jag såg att Bengt var synnerligen kvick med att få den där saken ordnad.
Ja.
Han ville nog inte ta jobbet sedan han hade det.
Nej.
Hade ryggen klar.
Jaha.
Men Charles var tydligen inte så förfärligt angelägen när det gällde pengar inte. Jag vet inte. Vi hade en kommitté inom styrelsen som skulle... Det var det så småningom som skulle ta upp lönefrågorna för de styrelseledamöter som var direkt anställda. Och då var det frågan om Charles också. Men jag tyckte att han var väldigt anspråkslös i sina förslag om lön. Eller vad han önskade, hur han ville ha det liksom. Och det motiverade han med att han behövde så mycket hjälp. Seende hjälp, sa han, så han var dyr för föreningen ändå.
Ja, du Gustav, nu kom vi in på föreningslivet. Mm. När började du intressera dig för organisationen och för föreningen? Du blev ju så småningom ordförande här uppe i Hälsingland och du blev ledamot av riksstyrelsen och biblioteksstyrelsen och mycket annat. När och hur började du intressera dig för föreningsarbetet?
Ja, min första kontakt med det blindas förening, men den ledde ju inte till något speciellt intresse, men den fick jag på Tomteboda. För att vi fick ibland då besöka det blindas förenings sammanträden.
Det var styrelsesammanträden alltså?
Ja, det var väl egentligen medlemssammanträden. Men det var ju inga andra än stockholmarna som kunde vara med där. Fast det var ju en riksförening, det blindas förening. Men det där sammanträdena då de var... Ja, det fortsätter direkt sen. Jo... Det där sammanträdena, de gick bara så till att Alrik Lundberg, som då var ordförande, han har väl hört talas om.
Oh ja, jag skriver om honom.
Jaha, det var han gjorde mycket för det blindas förening.
Ja, han gjorde väl kanske sin stora insats inom det ekonomiska området för föreningen.
Ja, just det. Det gjorde han. Föret för det blindas förening som bildades 1889 var ganska dåligt i portgången på 90-talet. Rent ekonomiskt åtminstone.
Ja.
Men sen med Lundberg så blommar det upp. Ja, i alla fall på det sammanträdena så... Ja, det var just inte något annat än att Lundberg hälsade välkommen och de tog då anmälningar till sjukkassan som vi hade då, vet du. Nya medlemmar som intogs i den.
Ja.
För det var inte alla som hade gått med i den, tror jag, när de gick in i det blindas föreningen. Och så sen så brukade det vara utanordning av 50 000 kronor att fördelas bland behövande blinda. Och så sen var det just inget mer, det var någon avslutning. Och så brukade de ha någon som underhöll någonting på slutet. Någon utomstående. Jag minns vi hade det i något som heter Hedvig Valentin där som läste H.C. Andersen. Så var det visst någon där en gång, men då var inte jag med där, som läste skabrösa historier ur De Camerone.
Har du?
Boccaccio. Och det var faktiskt lite stor hej om det där. Men då var jag som sagt inte med. Ja, och sen gick jag in i föreningen 1924, i det blindas förening. Då var man ju, vi var ju individuella medlemmar där då. Men vid den där tiden...
1924, hur gammal var du då? Jag hänger inte riktigt med i årtalen.
Jag var väl 19 år. Fyllde jag nog 1924. Och som sagt, då gick jag in i föreningen. Ja, då kommer vi in här på... Är det någon mer som har berättat för dig? Har du varit söderut någonting?
Nej, inte ännu.
Då har ingen, det är ingen som har talat om för dig om utvecklingen, den organisatoriska utvecklingen inom det blindas förening.
Nej, det är helt...
Tycker jag ska ta upp
det? Ja, det tycker jag.
Ja, det började bli så vitt att... Vi ute i landet, jag ska inte säga vi, för jag var väl inte med i det där, men det var ju alltså landsortsmedlemmarna i det blindas förening. Vi började på tyckte att vi kunde ju aldrig vara med på någon sammanträden eller någonting där, utan vi stod ju utanför hela ja, föreningsverksamheten. Det var ju bara det att de utanordnade anslag åt behövande blinda. Det var... Utan vi började på ville ha ett ord med i laget.
Ni tyckte att det var för mycket Stockholmskoncentrerat?
Ja visst. Jag säger vi, men jag menar jag var inte med då.
Ja, jag förstår.
Du förstår att jag säger vi i alla fall. Jag är ju landsortsbo. Och det började på bildas lokala föreningar här och där. Jag kan nu inte säga riktigt var det började. Men Norrköping har jag för mig hade tidigt en förening i själva staden. Och sedan Ångermanlänningarna var också tidigt ute med en förening. Det var nog före 1920, det skulle jag tro.
Jämtland var nog ganska tidiga också.
Ja, så tidigt. Det var Gustav Rydberg där som drev på där. Han gick jag tillsammans med Kristinehamn. Och jag fick sedan av honom många påstötningar om att jag skulle ta initiativ till en förening här också. Men det vart aldrig att jag gjorde det. För jag var inte särskilt förenings... Ja, jag ska återkomma till det sen. I alla fall så... Vart, i Kronoberg hade de också rätt tidigt förening. Och Sörmland var nog inte heller så sena och Skåne... Men det var många som hängde efter. Gävleborgsföreningen, den bildades inte, hade ju inte något protokoll för sammanträde för 1935. Men i alla fall vet du, så började det, var det inte nog med detta att det bildades lokalföreningar, utan snart nog så framstod också behovet att organisera dem. Lokalföreningarna alltså i ett riksförbund. Och det är den som arbetade, ja, bland de som arbetade hetast för det så var Hjalmar Vide i Sundsvall. Som du har hört talas om.
Ja.
Han var en sån där, ja, det var vi unga. Han var väl en väldig sporre för oss egentligen. Han blev den som drev på. Han gjorde väl inte precis några märkvärdiga saker eljest, men han var en eldsjäl helt enkelt. En som kunde stimulera och intressera. Jag ska aldrig glömma mitt första möte med Vide. Det var på Östermalmskällan 1934. Jag var nere i Stockholm på besök och deltog i årsmötet då. Och då kommer Vide och jag att träffas och satt och pratade, minns jag, vid en sejdelöl. Och han höll på att skulle intressera mig för att jag skulle gå i teten för det. Men jag tyckte jag var lite för ung, det fanns så många äldre. Och det var i alla fall en sammanslutning av lokalföreningar som kallade sig för det blindas riksförbund. Men de var en nagel i ögat på det här det blindas förening här i Stockholm. Så det gick inte alldeles utan sveda och verk där till få tillstånd en annan organisation inom det blindas förening. Men så småningom så insåg de väl styrelsen i Stockholm att de måste börja på förstå det här kravet ifrån landsorten. Så att då organiserades det blindas förening först så att den var dels en organisation av lokalföreningar men samtidigt också en organisation för individuella medlemmar. Det var väl liksom i väntan på att, för att hela landet var inte organiserat då lokalföreningsmässigt. Men det stod mycket strid och mycket diskussion om det där. Veckobladet var fullspäckat med under ordet fritt.
Ja.
Och Hasse Gedid var med och kämpade, minns jag, och Hasse Zetterström, om du minns honom.
Ja, då, jag kommer ihåg Hasse. Båda hassarna. Ja, de var
verkligen livliga debattörer och orädda och roliga att lyssna till väldigt många gånger.
Zetterström hade ju det emot så att han hade så mycket så kallade blindismer för sig. Har du hört det ordet?
Ja, det har jag, och jag har ju träffat Hasse Zetterström. Sista ombudsmötet han var med på,
ja, det var i
Kristinehamn.
Jag hade sällskap med honom på tåget dit, för vi kom i lag i Örebro.
Då vet jag att vi av någon anledning satt och noterade, och jag vet att Hasse Zetterström hade över 30 inlägg i en enda debatt.
Ja, han har omöjligt, vet du.
Ja.
Det fanns ju en som hette Oldenburg, han var väl kanske före din tid, han som också var bra till prata. Det var ett ombudsmöte som inte jag var med på, jag minns inte vilket år det kunde vara.
I Kristinehamn?
Nej, det var ett ombudsmöte tidigare, i början på 50-talet någon gång var det väl. Jag var i alla fall inte med, men Oldenburg var med. Och han hade ju yttrat sig mycket vid det där mötet och pratat. Och sen fick han på käften utav Hasse Zetterström för att han hade bråkat och pratat så mycket. Då hade jag ett inlägg i tidningen också, men det rörde precis inte den saken från början. Utan det var annat. Jag hade ett angrepp på rättsler över en organisatorisk historia. Men i alla fall så slutar det inlägget visa mig att jag kan, när jag är i farten ska jag inte låta bli att säga några ord till Hasse, eller ge Hasse Zetterström ett gott råd, och det är att han inte ska kasta sten när han sitter i glashus.
Jaha. Jaha, då kom alltså
det blindas förening att fungera som riksorganisation samtidigt som det var
individuell organisation.
Ja.
Ja, så det var. Men undan för undan, vet du, så alla föreningar som kom till då sedan, de slöt ju upp inom det blindas förening. Liksom. Så att Riksförbundet, de existerade väl jämsides en tid, men det var inte så länge. Förrän de gav med sig och omorganisation skedde av det blindas förening.
Jaha, då har vi avverkat lite grann av det blindas förening som riksorganisation. Hur startade Gävleborgsföreningen då?
Ja, det togs nog lite initiativ till det redan på 20-talet. Det fanns en gammal farbror här som hette Carl Alfred Pettersson. Han bodde i Idenor. Han var förresten gift med en synskadad Britta Pettersson. Och han skickade ut då brev till oss andra synskadade som han kände till och föreslog att vi skulle bilda en förening. Men jag vet inte om han fick några många svar. Jag svarade nog aldrig på det där, så att. Men han kom igen gång på gång, och det var någon mer också som det var någon som hette Ling, någonting uppe i Norrbo tror jag, som också höll på och försökte intressera för det. Men sen till sist så tog väl Axel Larsson i Näsviken hand om det där och började på att tala om och att vi borde organisera oss. Och så Herman Eriksson ifrån Karsjö. Det var de som verkligen åstadkom den första sammankallande. De sammankallade till en träff. Var förresten 1934 mellan jul och nyår på läsrummet för sjömän i gamla läroverket här i Hudiksvall. Det var yrväder den där dagen, minns jag. Jag åkte också in då, för att jag tyckte väl att jag kunde inte annat när de började på skulle komma så långt att de började på sammankalla folk, så borde man väl vara med. Jag vet inte för hur många kunde vi vara. Det var Herman och det var Axel och det var Kalle Pettersson och Oskar Enqvist på Iggesund. Och så var det Johan Forselius och Herbert Nilsson härifrån stan. Ja, kanske var någon mer också. Men det var en 6-7 stycken. Och då beslöt vi att vi skulle försöka få till stånd en förening. Och Axel Larsson, han fick ju uppdrag att utarbeta stadgar. Och Herman Eriksson, det var liksom någon sorts interimstyrelse som tillsattes på ett par tre personer. Men jag var inte med bland dem. Men det fördes inget protokoll vid det där sammanträdet. Det var liksom mera inofficiellt det där. Men det första protokollförda sammanträdet, det hade vi på påskafton, nej, på långfredagen det där året, på 35 då, i Söderhamn. Och då hade vi blivit fler, det hade kommit några till. De hade väl fått reda på det. Djungeltelegrafen arbetar ju. Så att då hade vi ett sammanträde på, ja, jag minns inte vad det var för lokal i Söderhamn. Det var i alla fall en man som heter Robert Johansson i Söderhamn som hade ordnat det där. En mycket duktig hantverkare var han, synskadad. Och då var det väl fler som hade infunnit sig till det sammanträdet. Så då var det väl, kom vi väl igång så att säga då. Men vi hade väldigt dåligt före i portgången. Jag var inte med. Jag var väl vald till vice ordförande. Men jag var inte med på många möten sedan som inte jag var med på.
Vem blev ordförande då?
Det var Axel Larsson som var vald till ordförande. Och Herman Eriksson var vald till kassör.
Hade han någon kassa att förvalta?
Ja, det var väl så småningom. De första slantarna. Oskar Enqvist, han hade sånt här kapell. Han var dragspelare. Han bodde på Iggesund och hade någon sån här, ja, en sån här grupp, vet du, som de har. Och de spelade in. Vi fick ut av honom, minns jag, mellan 80-90 kronor. Det var de första pengarna som inflöt i föreningen.
Ja.
Sen betalade vi väl en avgifter också som vart då sen vi kom igång. Då.
Något stöd, ekonomiskt stöd ifrån kommun och samhälle och så där till starten av föreningen, det fanns inte.
Nej,
något då?
Det fanns inte då. Och vi hade inte vänt oss till blindvännerna heller om någonting, någon hjälp. Det vi har funderat över sen flera gånger varför vi inte gjorde det.
Jag var ju som du vet och hälsade på Jämtland igår,
ja.
Och där berättade Oskar Svedberg om det väldiga stöd som de hade av vännerna redan i starten.
Ja,
det gällde inte samma här alltså?
Nej, det gällde inte alls här. Vi fick försöka klara oss själva. Vi ställde till med några underhållningar och sånt där. Men som sagt, jag var inte alls med. Jag var med på ett möte i Gävle 37. Och så var jag med på ett i Hudiksvall 38. Och då minns jag att jag föreslog att Axel Larsson och Herman Eriksson skulle byta roll. Så att Axel blev kassör och Herman blev ordförande. Och det berodde bara på att jag tyckte att Herman Eriksson hade en så mycket bättre röst. Och sen hade väl kanske Axel Larsson lite lättare att få seende hjälp med bokföring och sånt där.
Ja, det är ju naturligtvis viktigt.
Ja. Nej, du vet, vi hade barna små den där tiden. Vi hade hållit på byggt, kåkt och 35. Och vi hade på den där tiden, då fick man betala själv om man skulle på mötena, vet du.
Ja.
Och vi hade det så knackigt så att, alltså, vi hade väl inte rå egentligen att vara med på mötena.
Du var i full verksamhet.
Du var i full verksamhet som hantverkare i verkstaden hemma i Via då.
Ja, det var jag ju. Det var ganska trögt med det och före kriget. Vi hade rätt så besvärligt, men vi hade en, ja, jag ska inte berätta mina egna förhållanden, jag hör inte hit egentligen. Det är inte frågan om någon memoarer där. Ja, sedan 42 minns jag, hade vi ett möte i Hudiksvall som jag var med på. Jag minns det särskilt för att det var så fruktansvärt kallt. Och i mars månad. Då hade det varit en man som heter Valdemar Liv som hade blivit ordförande. Det hade väl hänt en del under tiden. Ja, sa mig väl vice ordförandeskapet. Ja. Och Valdemar Liv, han drev upp föreningen. Han var nog en tillgång för föreningen, fast det var många som inte tyckte om den. Han flyttade till Stockholm sen han, 45 eller 46. Nej, det var nog 45. Då var Alvar Blom ordförande, och var det till 1950.
Det, så Alvar har varit ordförande i den här föreningen?
Ja, sekreterare var han en längre, innan han blev ordförande.
Det var en nyhet för mig.
Ja, han var föreningsordförande. Och sen var jag ordförande från 50 till 55.